hjärtligt välkomna till våran podd här, e-sportspegeln, och ett nytt avsnitt. Och idag kommer vi prata om hur vi hittade kärleken till e-sport, helt enkelt. För att vi fick lite önskningar på att lära känna oss bättre. Så då är det väl ett jättebra ämne att köra. Vad tycker ni andra?
Jajamän.
Jag vill ställa den här enkla frågan. Vad är kärlek? Eftersom vi måste ju definiera vad kärlek är innan vi berättar kärleken för e-sport.
Ja, men vad fan, Viktor, ger det
nu för fan. Ja, vi ser, jag känner samma sak. Det blir hela avsnittet om det istället.
Va, vill du ta något annat ord än kärlek? Känns det bättre då?
Nej, men kör!
Förra avsnittet var det hållbarhet som var ett dåligt ord, och nu är det kärlek liksom. Vad ska vi
använda för ord? Jag sa inte att det var dåligt, jag sa bara att vi ska snacka om samma sak.
Ska vi gå i bokstavsordning på vem som får börja och berätta om sin?
Nej, men vi börjar väl med dig, Ole. Det är du som har det mest intressanta om vi snackar e-sportkarriär, eller vad säger vi?
Ja, men jag kan börja. Mm. Jag kan börja berätta om.
Så, sagan om Ole.
Ja, nej, men jag tänker på det där. Det är ju, alltså man kan ju dela in det i flera partier. Hur långt tillbaka ska man gå egentligen? Men jag har ju till exempel, för det är ju så här, jag tänker typ gaming och e-sport hänger ju ihop liksom. Mm. Alltså det ena kom först. Och när jag var 5 år gammal så var jag hemma hos min granne som var 2 eller 3 år äldre än mig. Och det var första gången som jag fick se tv-spel. Och då hade han gamla Sega Master System. Och det var det första tv-spelet jag såg, och det var Alex Kidd som han hade till det. Jag vet inte om ni har spelat
Alex
någon gång.
Kid.
Alex Kidd. Alex Kidd fanns till Sega Mega Drive också.
Jag har aldrig hört talas om.
Nej, inte jag heller.
När man möter bossarna, då kör man sten, sax och påse för att vinna över bossarna.
Snyggt.
det är jävligt coolt faktiskt.
Jag känner fan och sen igen så, här.
Ja. Och så säger det så här, ranken, tang. Och sen så kör man på sig. Skitball.
Säger det där igen.
Kolla upp det här spelet. Ranken, tang, typ säger de. Så det var det första jag såg. Och jag minns faktiskt liksom den där gången jag såg det tv-spelet. Och hur liksom typ mindblown det lilla 5-åriga Ole var då. Jag var ju väldigt, sen jag var barn liksom, jag la väldigt mycket pussel och älskade att spela spel och sådär. Så att liksom jag fick se någonting som var kopplat till tvn, där man liksom styrde med en dosa och det var en gubbe som sprang omkring liksom. Det var ju så här, jag tror inte jag ens fick spela, jag kanske fick spela spelet, men mest var det att jag tittade på den här killen som var äldre än mig liksom. Men det var så här, efter det så ritade jag banor på papper själv liksom, och försökte spela med små kapsyler istället liksom, och hitta på banorna för att jag tyckte det var så himla kul. Det var så här gaming liksom första, och sen var det på önskelistan varenda jul i resten av
Alex
mitt liv
Kid.
När jag bodde hemma. Ja, nej, men tv-spel liksom. Det var liksom hela tiden. Sen tog det ett tag innan jag hade ett hemma själv. Mina föräldrar var inte så jättehungriga på att köpa något dyrt tv-spel. Så jag tror jag tog först tills jag var 8 år eller något sånt där jag hade tv-spel själv.
Vad blev
det kanske
då?
Också byggde. Då blev det Nintendo 8-bitars. Ah. Ganska sent, för då började folk redan ha Super Nintendo och grejer. Men jag var ju superglad över det där. Men det var min liksom inkörsport till gaming. Sen så kom jag ihåg första gången man liksom kom in på liksom e-sportsvärlden. Och det skulle jag säga när Battle.net kom till StarCraft 1. Då, alltså jag hade ju spelat typ Quake innan, och jag spelat Warcraft 2 mot folk på LAN och lite sånt där hos grannen som hade 2 hopkopplade datorer. Men StarCraft 1, första gången jag gick ut på Battle.net och spelade med helt så här främlingar över 56k-modem. Det var liksom så här wow, typ spela mot folk man absolut inte känner. Fan vad häftigt liksom. Och då kom jag ihåg, då gick jag liksom och berättade för mina kompisar. Så, vi spelade liksom det här spelet StarCraft där man är liksom aliens eller så är man marines. Och så spelade jag liksom, och då byggde jag ihop min bas. Det var också väldigt roligt att det första jag gör är liksom ta mina SCVs, de här som bygger upp basen, åker in till min ally och så här bygger ihop basen med honom, för det var så här, jo det är bra, då har vi gemensamt försvar, men det är ju jättedåligt, för du har ju resurser i StarCraft där du liksom minar mineraler. Om de bygger sin bas i din bas så blir det ju hälften så mycket mineraler, så det är ju jättedåligt.
Du tänkte att du rushar honom, men sen kom du på att det var en ally, så att det gick inte så bra.
Nej, det var verkligen, vi bygger ihop våra baser, och han var så här, vad gör du? Sluta! Du vet, du har ju en egen bas, vad håller du på med liksom? Jag bara, jo men det är jättebra idé liksom. Och så det var 3-3 var det, minns jag. Och så var det den här tredje killen som var liksom inte som jag inte byggde med. Han höll på och skrev liksom så här, guys, I think they're attacking soon, du vet, så här, they're going to attack, I need backup. Och sen så kom det liksom, och våra tre motståndare spelar alla Zerg. Om ni har koll på StarCraft så är det liksom de här slämmiga aliens liksom. Och så bara stormar de in, alla tre tillsammans har ju liksom byggt upp arméer och bara som en stor våg bara wipade honom. Och han skrev ju bara, guys, I need backup. Och vi kunde inte göra någonting. Vi satt ju där och hade hälften så mycket mineraler och byggde ihop våran bas liksom.
Men det var en fin bas.
Det var en väldigt fin bas. Och sen blev vi ju, förlorade ju vi också. Men det där berättade jag liksom för mina kompisar som bara spelade Age of Empires då. Och då blev de så här, shit, det där måste vi ju spela. Vi måste ju spela liksom det där där man kan spela på nätet. Och då började de spela StarCraft jättemycket. Och de startade en klan då som hette Reincarnated. Och den folk som är så här old school StarCraft-lidare och var med på den tiden, de har nog koll på den klanen. Och sen efter det så blev de liksom kompisar med andra klaner. En som hette Nest. Ja, vad hette de där klanerna? Och då så styrde vi LAN sen. Där det kom folk som man bara hade lärt känna liksom på nätet. Och det var ju, alltså jag blir extremt nostalgisk när jag tänker på den där tiden. Men mina kompisar var ju äldre än mig, så jag var ju, vad gick jag i? Nej, jag gick nog fan kanske, vad kan det ha varit? Sexan? Ja, jag vet.
Tänk på att vi inte blir så nostalgiska.
Nej, men det var liksom, det var den där tiden man liksom fick upp, alltså det här med att hur bra folk kunde vara liksom. Man spelade på nätet och folk blev liksom rankade och fick såna här stjärnor liksom, hur bra de var. Mm. Det var jävligt coolt liksom. Mm. Och jag var ju bäst alltså såklart, först. Men sen så hade inte jag en dator, kommer jag ihåg, hemma på ett år. Och då så var det liksom första gången jag sen spelade efter ett år liksom, hade spelat lite bara spontant, så var det en kompis till mig som jag spelade mest med, han som hade varit med och startat den här Reincarnated-klanen. Han var så här, ja men vi kan köra, så bara okej. Okay. Och så gör han, i StarCraft kan man ju göra en så här ruscha liksom. Då hade det precis folk börjat lära sig Sixpool. Man bygger en spaning pool direkt och kommer med Zerglings liksom innan folk har byggt någonting. Så han vann över mig kanske 8 gånger i rad med den där taktiken. Sen var jag så här, nej, det räcker, jag vill inte spela någon mer nu just nu.
Dålig förlorare.
Ja, men på den tiden, jag vet inte, den tiden var ändå, jo men jag har alltid varit ganska dålig förlorare. Så att jag tror jag tog det där ganska dåligt.
Han kanske också var en dålig vinnare också.
Ja, men det där var liksom första gången man började liksom spela och sådär. Sen fortsatte det ju, tror jag, spelade liksom CS och sånt där på skoj. Men sen så kom Warcraft 3. Den gången var jag med från start liksom. Att Warcraft 3 kom och jag började spela redan i betafasen. Och då var det en sån här gång man liksom började känna att man är riktigt bra liksom. Man körde på nätet, man kunde liksom slå folk på en riktigt hög nivå. Och där började jag liksom var driven i en egen klan och höll på att spela som fan. Så att det var väl första stegen när man började se att så här, ja, men innan var man på något sätt en liten snorunge som bara testade saker. I Warcraft 3 då var första gången man började så här, men fan, jag är riktigt bra liksom.
Men också typ en e-sportkänsla kanske.
Ja, vi körde ju i R60-ligan tror jag.
Åh, där var jag med också. Fast med CS, ja. Counter-Strike.
Och det var faktiskt skitkul. Jag hade en kompis, men du känner vi honom, Kalle Birkholz.
Ja.
Han och jag spelade liksom extremt mycket ihop. Det här var ju gymnasietiden. Och vi spelade väldigt mycket liksom 2v2. Warcraft 3 är ju sådana här spel som är mest populärt att spela en mot en. Men i klanmatcher så spelade man 3 solomatcher och 2 2v2-matcher. Och då var vi så otroligt samspelta i det där. Så jag kommer ihåg att vi kunde möta lag som liksom låg etta i serien och var mycket högre nivå än vi. Men vi vann alltid de där 2v2-matcherna jämt. För att vi var så samspelta. Jag kollade replays och analyserade och typ tänkte på taktiker liksom och satsade alltså lite mer seriöst på verkligen försöka förbättra oss. Så var det. Sen om man spolar fram ännu mer från om man bara spelar lite liksom allt möjligt. Livet började ju lite efter gymnasiet, så då var man inte så där jättehaj på att spela jättemycket. Men sen så gick det ju massa år där, och sen så kom Hearthstone som blev jättehypat spel. Och där var första gången som jag såg liksom verkligen att jag började vinna turneringar. Alltså liksom komma etta i någon sån här online-turnering. Så det var första gången jag också tänkte liksom nästa steg. Att så här, vänta, jag kan typ bli proffs i det här. Så det var ju nästa steg egentligen, skithäftigt. Jag minns det där. Första steget var egentligen när man blir rankad legend, som är högsta ranken man kan få. Det var liksom första steget. Och sen efter det, då var det så här, men jag testade att vara med i någon online-turnering. Och jag tror den första jag var med i kom jag tvåa. Och då var det också så här, shit, jag borde göra det här oftare.
Förstår du?
Så det var på den vägen. Och sen började jag bara tävla mer och mer. Och sen så lyckades jag kvala in till landslaget och få tävla i VM. Och hela den biten är en lång story.
Alltså jag tänker vi kanske vill höra lite mer Ole, nu vet vi allt om din spelhistorik, men lite mer Ole kanske. Vad du pysslar med nu och all den bakgrunden, så vi får lite kontext på vilka vi är också och inte bara vad vi har spelat.
Ja, precis. Men jag har ju liksom där, jag kom fram ungefär till när jag började min liksom satsa på e-sporten liksom och tävla. Och det gjorde jag i ett år, jag hade sparat pengar. Så jag sa till mig själv liksom när jag kom med i landslaget och efter det, att jag tänkte att så här, fan, jag borde göra det här på heltid. För att det är svårt att hålla högsta nivå om man liksom ska jobba heltid och sen bara göra det på fritiden. Det blir liksom inte tillräckligt med tid att pracka. Så då körde jag på i ett år och tävlade i massa turneringar. PGL, Dreamhack, ISF, World Championship, massa olika mindre turneringar och större turneringar och allting. Och sen så det var ju så i att efter ett år där jag satsade all in, att nu jäklar ska jag bli världsbäst. Men efter ett år så såg jag ju liksom att jag hade inte vunnit någon av de här stora turneringarna. Det är då liksom dörrarna öppnas egentligen och man kan få riktiga erbjudanden och sponsorer och sånt där. Och då valde jag att nej, men jag tror jag tar min erfarenhet som jag har innan från, det så berättar jag inte, men jag har ju pluggat producentskap, projektledning inom kultur och media och jobbat i evenemangsbranschen och filmbranschen. Så då tog jag de erfarenheterna och slog ihop med e-sports liksom erfarenheterna jag har och tänkte att jag söker liksom helt enkelt jobb i branschen som behöver folk som kan projektledning och event och sånt där. Och då fick jag jobb, så jobbade jag på Snipe Esport och det har jag gjort nu i 4,5 år. Där jag jobbar med e-sport streaming. Så att det är ju, när jag tittar tillbaka till det så är det så jäkla coolt när jag gjorde det där steget, det där året, och satsade allt på att bli e-sport proffs. För det öppnade sen upp dörrar till allt annat roligt som jag har hållit på med de senaste 5 åren. Det är väl typ det.
Det är ändå häftigt. Det är en väldigt vågad bana och jag tror att vi kommer komma tillbaka det i senare episoder. För att jag tänker att vi kommer säkert prata om vad krävs för att bli proffs. Vad krävs för att bli riktigt bra i e-sport. Och då kommer dina erfarenheter vara väldigt, väldigt värdefulla. Och även några av oss andra som har ändå gjort lite vågade val i livet som man inte vet kommer ge något bra utfall.
Alltså det man kan säga när jag tänker tillbaka är just det här, det är så intressant för att när man tar det här klivet, ja men jag kör bara liksom, tar jag mod till mig och försöker verkligen, jag satsar allt på det här. Man får ju så mycket uppskattningar av andra. Folk tycker man är, alltså så mycket ryggduckning jag fick det där året när jag sa så här, nej men jag har sparat pengar och ska satsa på e-sport och bara tävla liksom. Mm. Alltså folk var helt, alla som inte visste så mycket om e-sport och sånt där var ju också, fan vad coolt liksom.
Mm.
Fan vad ballt, så här, jaha, vad ska du, nej men jag ska till Rumänien och tävla i PGL liksom. Åh fan vad coolt liksom, jäklar, fan vad häftigt. Så här, hela tiden var det så.
Det är ett spännande perspektiv.
Det är ändå lätt, man är ju så. Man blir imponerad av andra när de berättar att jag bara tog pick och pack och flyttade till dit och dit för att jag ville hålla på med det jag älskar. Ja, liksom. Det blir man ju så här, oh, wow.
Dröm i blicken.
Häftig grej.
Ja, fett.
Så här, follow your dreams moment.
Jonas, have you followed your dreams?
Ja.
And how did it begin?
Så, ja.
Did it begin with computer games?
Var du klar där eller skulle du säga det lät som att skulle...
Jag försökte göra en snygg övergång. Alltså,
började med datorspel nej, eller började med något annat tänkte jag skulle säga. Men ja, alltså för min del när jag var liten också skulle jag säga att jag spelade ju en del 8-bitars och 16-bitars Nintendo såklart, men sen när det kommer till just datorspel som är det jag primärt spelat, alltså från kanske jag var 8, ja, men tills nu liksom, då var det nog faktiskt Age of Empires 1 som jag liksom började spela mycket. Och då var det ju farsan som fick komma upp och skriva in sig fuskkoder åt mig så att jag hade en chans att vinna mot datorn, och alltså, fick så här oändligt med guld och så här bilar med lasrar och grejer. Så det tyckte jag var skitkul. Och ja, men jag fastnade för RTS ganska tidigt, och det fortsatte väl in i Warcraft 3 sen. Vi fick internet rätt så sent. Jag är ju från landsbygden liksom, så att jag var 13 då.
En förtydligande, RTS för de som inte...
Jaha, ja, alltså real-time strategy står det för. Alltså typ som Age of Empires, så Warcraft 3, alltså strategispel, helt enkelt. Som går rätt snabbt då. Inte sån här, vad ska man säga, mer överblickande
typ strategispel. Eller vad heter
som,
de där?
Ja, Sverige. Ja, men det är inte som Civilization och sådana här spel som är mer sega liksom, och turbaserade, utan det här går ju liksom snabbt och ja, alltså lite snabbare strategispel helt enkelt.
Ja, men det är väl det, real-time strategy är realtidsspel, alltså att det går i realtid, och andra strategispel är ofta liksom turbaserade eller så vidare.
Ja, just det. Heroes of Might and Magic.
Ja, det är ju faktiskt en stor favorit för mig också. Ja, det spelade jag jättemycket med mina kompisar. Kanske, vi började väl kanske när jag var 9 eller något sånt där, 9. Jag spelade Heroes 2 först och sen Heroes 3. Det spelar jag faktiskt än idag. Spelar ibland med mina kompisar och sådär, online, Heroes 3. Men,
jag spelar det nu, då får jag vill vara med.
Ja, absolut. Och nej, men vi började väl med Warcraft 3 en gång när jag var 12 kanske eller någonting. Då hade det väl funnits ett tag, men vi fick bredband som sagt kanske typ 2005, 2006, något sånt där. Och då började jag spela WC3 då på internet ganska mycket. Mycket så här tower defense och såna här saker. Gled in på Dota sen så småningom också, Dota 1. Och så hade jag en period där jag körde ett annat spel rätt mycket som heter Dawn of War, som ett Warhammer-spel, också ett RTS, som jag blev ganska bra på faktiskt. Det var väl det första spelet jag var alltså helt okej på i alla fall. Sen så började jag spela ganska mycket alltså så här, vanliga games i WC3, som man sa på den tiden. Alltså det riktiga Warcraft 3. Och det tyckte jag också var väldigt kul. Jag blev väl ganska bra i alla fall, skulle jag vilja säga.
Är du väldigt liksom tävlingsinriktad?
Ja, alltså när du, det, är väl alltid, ja. Det är väl det som blir grejen, att jag har alltid spelat så här tävlingsinriktade spel. Jag har jättesvårt att finna varken nöje eller liksom ro i att spela typ World of Warcraft och liknande, som är liksom mer att bara döda tid. Utan jag har alltid velat vinna på saker eller bli bättre och typ slå mina kompisar och sådär. Det har alltid varit något som jag liksom drivits av på något sätt. Så att jag verkligen aldrig tyckte om alltså single player spel. Det har varit mardröm för mig, en pina att ta sig igenom nästan. Så jag spelar gärna både med och mot folk faktiskt. Hade jag väl en liten period där i Starcraft 2 när det kom också. Blev väl ingen expert på det heller så, men var väl i alla fall master ranken heter det väl. Ja, den efter Platinum. Så jag var väl ändå helt okej på det spelet också. Sen fick jag LOL-betan när jag var typ 15 kanske eller någonting, innan det kom då. Och då började jag och en kompis spela rätt mycket League of Legends. Det var faktiskt, både det och Warcraft 3 har jag faktiskt tävlat en del i på LAN också. Det är som mindre så här, lokala turneringar i Västra Götaland helt enkelt. Ja, WC3 tror jag faktiskt vann någon liten turnering i, men då var det sådär typ att jag vann en musmatta eller ett nytt tangentbord liksom. Det är ju inga prispengar att snacka om direkt. Och sen med LOL så tror jag det var ett LAN i Skövde. Fan kan det vara typ 2011 eller någonting. Då tror jag att vi kom tvåa och vann typ 2000 spänn. Det är väl min största vinst i e-sport liksom.
Är det LOL som är alltså spelet du skulle se att du har varit bäst i liksom?
Nej, herregud, det är Dota 100%.
Okay.
Utan tvekan. Sen, det var väl där någonstans runt 2012 tror jag som jag gick över till att spela Dota. Dota 2 då alltså. Och det är i princip det enda spelet jag har spelat sen dess. Och jag spelar fortfarande liksom. Och ja, men där har jag... Jag hade liksom en, vad ska man säga, en liten ambition att liksom försöka bli proffs på Dota skulle jag säga. Men det, jag försökte aldrig på riktigt lite, utan det var mer att jag bara spelade väldigt mycket och var med i det ökända B-laget Druids ett tag. Alltså vi var väl inte dåliga, men vi var ju ett riktigt, riktigt B-lag liksom. Så de körde jag med ett tag. Och,
vilka var med alltså, där förutom du? Är det några man känner till eller?
Nej, det tror jag verkligen inte. Nej, det kan jag verkligen inte tänka mig. Alltså, jag minns knappt. Alltså, det var så många olika sammansättningar av snubbar där. Alltså, de som jag kände, som jag spelade en del med typ 2014-15 och någonting som man kanske har koll på, det är ju en gammal StarCraft-spelare som heter Show, S-J-O-W.
Ah.
Ja, vi spelade i samma Dota-lag ett tag. Han försökte ju transitiona till Dota, men det gick inte så bra. Och jag var en del i det nederlaget då. Så det var jag, Show och så Forsen också då, som spelade Hearthstone och så sen.
Aha.
Han var med oss också och spelade i samma lag där. Och så var det två till, jag kommer knappt ihåg vad de heter längre. Men vi körde väl ja, men ett halvår, ett år tillsammans eller någonting. Och så här, prackade varje kväll och så där, körde scrims och sådär, men ja, vi blev ju aldrig bra riktigt heller, skulle inte jag säga.
Vad spelar du för position?
Alltså det har varit så himla olika. Nej men allt, jag har väl kört mest typ, ja, det, jag vet inte ens. Någon form av support skulle jag säga att jag har kört mest ändå. Eller mid kanske, midlane alltså, det har väl kört rätt mycket också.
Men du har inte spelat med samma folk hela tiden då?
Ja, alltså, inte sådär i ett lag, men jag har ju haft samma umgänge i Dota sedan kanske 2013 eller någonting. Vi är ett ganska stort gäng som har också träffats regelbundet första gången kanske 2015. Där det är många, alltså många bra spelare. Några av dem är ju de som vann alltså det här kvalet då till VM förra året. Det blir det väl, ja. Det var ju mina närmsta, ja exakt, mina närmsta Dota-kompisar. Vi har spelat ihop sen, ja men 7-8 år tillbaka eller något sånt där. Och träffats kanske 4-5 gånger över åren liksom. Så det har varit en väldigt stor social gemenskap för oss alla liksom. Att både spela väldigt mycket ihop varje dag nästan. Till att också hänga och ses i verkligheten. Så det har varit det största liksom, positiva för mig, det sociala gemenskapen i spelet också.
Men kände du då när de vann att alltså, det där kunde varit jag?
Nej, alltså jag, nej, det kan jag faktiskt inte påstå, för att jag har aldrig varit lika bra som dem riktigt. Jag har väl varit ja, men, någon grad under dem liksom. Jag är ju, det är klart att vi kan spela på typ samma nivå, men de har alltid varit bättre än mig, de som körde där. Så att,
men du, är det för att de alltid spelar mer eller?
Nej, alltså jag tror att de har ju delvis haft högre ambitioner med Dota. Och jag, alltså jag tror inte jag kan bli så jävla mycket bättre än vad jag har blivit heller. Jag tror att liksom, jag peakade någon gång där typ 2017 eller någonting. Då hade jag väl nästan 7000 MMR i Dota. Det var ganska bra, men det är inte så här proffsnivå liksom.
Hur var det att casta då? För att du var ju caster på
ja, just det.
Hur kändes det? För du castade ändå dina polare och du fick prova på casterrollen rätt ordentligt.
Ja, men det var ju mer en rolig grej liksom.
Ja, men kommer vi se att göra det mer?
Alltså det var roligt. Jag hade väl ambition att prova göra lite mer, men det blev lite för tidskrävande att liksom göra så här auditions och så till olika, ja, vad ska man säga, produktionsbolag eller vad det är. Men jag fick kontakt med några efteråt, men det skulle kräva så otroligt mycket tid och jag har ju som ett heltidsjobb och sambo och sådär. Så att jag känner inte riktigt att det fick bli en prioritet att jag skulle liksom gå all in för att försöka casta liksom. Utan det blev mer en rolig grej, ja, skulle jag säga. Så det är väl egentligen min resa inom dataspel. Ja, till vardags är jag ju socionom och jobbar inom socialtjänsten här i Örebro, i Vivalla. Ja, är det något mer man vill veta?
Ja, alltså du håller ju på med, du har hållit på en del med idrott också.
Ja, just det har jag fan. Ja, jag har faktiskt det har jag gjort en del. Jag tränade taekwondo mycket när jag var ung. Jag har faktiskt ett SM-silver från 2012 tror jag.
Aha.
I taekwondo.
Hur gammal var du då?
20. Okay. Så det var ju i vuxenkategorin, det var inte som ungdom, så att det var ändå lite mer cred.
Nej, men 20... då är det väl rätt, det är väl tuffa matcher då liksom, om man 20 och går in, det måste ju vara, då är det inte, det måste vara ganska hårt liksom.
Ja, men det var, alltså det var ju, alltså, det... Så här var det, jag bodde hemma, det var året efter jag tog studenten blir det väl, och då bodde jag hemma hos morsan, och det enda jag gjorde typ, det var att träna taekwondo och spela Dota. Alltså det var verkligen det enda jag gjorde i princip. Så att jag la väldigt mycket tid på träningen. Och så spelade jag också ett metalband också, kom jag på under den tiden.
Jävlar.
Men vi höll väl på typ till 2013 tror jag.
Multitalangen Jonas.
Eller kass på allt, lagom kass på allt. Men sen har jag kört brasilianska jutsu också nu i vad blir det, 3 år kanske. Ja, on and off lite sådär. Nu med corona så håller jag mig hemma faktiskt.
Då hör man ju, det är UFC som är nästa steg.
Jajamän. Jag går upp mot Alex där.
Ja, men taekwondo och Brazilian jutsu, det är ju liksom perfect combination för att vara livsfarlig liksom i oktagonen.
Ja, men jag är helt okej på båda också skulle jag säga. Nu var det ju länge sedan jag körde taekwondo. Jag är så jävla stel i kroppen just nu om man jämför med hur jag var då liksom. Då kunde jag gå ner i spagat och nästan i split. Men jag har alltid varit dåligt på split.
Det var precis det jag tänkte fråga, om du kunde gå ner i split. Det är, nej, det första man tänker på när man är taekwondo-killare liksom. Ja. Du kan gå ner i split.
Nej, men split, alltså nej, fy fan, det går inte. Min kropp är inte gjord för att gå ner i split. Men spagat är helt okej. Alltså... ja, vertikalt, man ska säga. Det är helt okej.
Jag har ju bara tränat thai-boxning. Då kan man ju inte, då klarar man ju knappt av att sparka ovanför midjan. Det är bara såna här lårkakor man kan dela ut.
Ja, men det är effektivt.
Ja, visst. Men sen så någon gång så sparras man med någon som har tränat taekwondo. Då var det sån här, okej, okay, liksom lite så här, känna på varandra. Så plötsligt får man en fot i ansiktet och bara, vad händer där liksom? För man är inte beredd på det. Alla som kör liksom muay thai, de kan ju bara sparka lågt. Det är nästan ingen som kan sparka högt. Och så när någon kommer som sån här karate eller taekwondo och det här, kommer en hög fot, då är man inte beredd på det. Så det är bara så här, vad hände?
Ja, många är snabba och... ja, snabba och lätta som tränar taekwondo, så att det kan gå fort. Det är väl det.
Nu är det the champion of them all när det kommer till kampsport i alla fall. Alexander Färm.
In the blue corner. Alexander.
Röd bättre.
Ja, jag tränade taekwondo med en forskare. Jag kommer inte ihåg vad han forskar på, men han nämnde något om det i alla fall, att röd vinner oftare liksom statistiskt än blå.
Det är precis. Jag tror att det är oklart varför, men jag vill hellre vara röd.
Ja.
Nej, okay. Jag börjar väl i samma ände som ni andra också, tänker jag. Och jag tror för min del så var jag nog också kanske runt 4-5, och jag tror att det var ja, något i den stilen. Så pluggade min morbror på KTH, och han smugglade väl hem datordelar ungefär en i taget, så att någonstans där i kroken han hade lyckats bygga ihop en hel dator, och så fick jag den. Jag tror att min gamingkarriär började nog med Lemmings, och sen så var det något Indiana Jones.
Alltså Lemmings. Så jävla kungsspel.
Ja. Och så någon sån här Indiana Jones RPG-spel som jag kunde inte engelska, men jag var väldigt ihärdig, så att de här konversationerna man behövde ta sig igenom, det var bara så här, jag behövde lista ut vilken kombination av ord som var rätt för att jag skulle ta mig vidare i spelet, men jag hade ingen aning om vad vi pratade om. Ja, men det gällde att vara ihärdig liksom, det var bara klicka, nästa kombination, klicka, och sen därefter någon gång så fick jag väl också ett Sega Mega Drive. Det var mycket Sonic som gällde.
Det är fint alltså.
Ja, men jag tror själva liksom, när jag blev frälst, det var nog avsevärt mycket senare. Och då kanske jag var, jag kommer inte ihåg när Red Alert 2 var nytt. Men när Red Alert 2 kom så jobbade min farsa på ett, det var egentligen ett reklamföretag som hette E-Game. Och då, de gjorde typ reklamspel åt företag, bara lite så här små minigames åt Marabou. Man skulle checka liksom chokladbitar eller vad som helst, såna där som alla har sprungit på. Men där satt de alltid och gamade. Det var mycket CS, men framförallt var det några av de här killarna som de var sjukt grymma på Red Alert, och så introducerade de mig till det här och brände ner det på en skiva till mig, så satt jag hemma och ja, då var jag frälst. Sen tror jag att jag har kört lite samma resa som Jonas egentligen. Börja med lite StarCraft. Sen kör lite Warcraft 3. Warcraft 3 gick över till de här custom gamesen. Man kör alla med Tower Wars. Alltså. Ja.
Footman Wars.
Ja, jag har Footman Wars, Line Tower Wars, Cube Defense. Allt sånt där. Men sen så gled jag över till Dota såklart. Och Dota blev ju...
Ja, det gjorde det.
Ja. Det blev ju som ett helt eget spel i sig. Man spelade inte Warcraft 3. Eller jag spelade inte Warcraft 3 för att spela grundspelet liksom. Men jag började aldrig riktigt tävla där. Men jag letade mig runt lite klaner. Sen så, jag vet inte om ni använde det, men det Garena. Man försökte liksom koppla ihop och...
Garena var ju det bästa på den tiden ju. Ja. Det var så jävla laggigt att spela på Battle.net. Då,
ja, exakt.
Då delay liksom.
Så att jag började liksom i den änden. Spelade Dota väldigt länge. Sen var det lite samma. Sen så kom ju Heroes of New Earth och League of Legends. Och allt det där var lite i ett svep. Och då blev det så här, om jag testade lite hon så körde jag det supermycket. Och sen så kom League of Legends. Jag hade många polare som spelade det. Så då bytte jag över till League of Legends. Sen kom Dota 2. Så kände jag så här, jag bytte ett spel en gång till. Så många champs och så många items. Och även om jag väldigt gärna ville, men... De flesta av mina polare spelade League of Legends då, så att jag har väl också kört League of Legends sen betan egentligen.
Oj, där... jävlar, så länge alltså.
Ja, något ska man roa sig med. Men jag tycker det känns som att ni har varit mer hardcore gamers. Jag har nog varit mer casual och tänkt att jag ska ha en hög lägsta nivå, för jag hatar också att förlora liksom. Och har jag dålig rank på LoL, då är det inte ens värt att logga in liksom. Så man måste spela upp sina konton.
Men har du, vilket spel har du varit bäst i då?
Ja, alltså det är nog LoL och Modern Warfare 2 faktiskt. Där fick man ju se rankingen direkt. Den var ju ganska tacksam, så jag vet ju inte men hur bra det var på riktigt. Men de bara, men nu är du topp 0,8% liksom. Ja, det låter bra. Men jag vet inte hur många som spelade.
Vilken roll spelar du i LoL?
Ja, det har varit lite blandat, men mest på sista tiden, framförallt eftersom att jag har lärt upp några nya polare, så har jag kört mycket support. Och det är bara för att då kan jag ha någon sorts helhetsroll och försöka hjälpa honom på hans lane, försöka hjälpa de andra och styra upp lite vision, styra upp lite calls och mer ha någon sorts helhetsgrepp över matchen kontra att jag släpper honom själv och de här polarna får... Ja, förlora matchen åt mig, så är jag hellre där och hjälper till.
Det är så jag spelar nu. Med en kompis som är support och jag spelar bot hela tiden. Så att inte gå bort mig. Jag är verkligen general noob när det gäller LoL. Men det är kul ändå. Det är kul.
Ja, men det är ganska tacksamt, för man kan liksom rädda en hel lane om man har en bra support. Men jag tror att det var lite så här, jag börjar mid lane och sen så här, har jag alltid haft en massa polare och de har alltid varit bättre. De bara, men det är bättre om jag tar mid. Jag bara, okej. Okay. Så tar jag top lane då. Men då var det någon annan som kom på, men jag är bättre top lane. Så fick de göra det. Och sen så hamnade jag där någonstans nere ADC support. Och just nu när jag har försökt lära upp folk, då känns det... Ja, det känns bättre att köra support i alla fall.
Det där är så jävla typiskt, typ Dota och LoL, att alla är så jävla entitled och alla tror att de är bäst i världen. Och bara så, nej men jag är carry eller sådär, så jag ska ha det här och du som är support, du ska bara vara en hund som springer efter mig liksom.
Och det är så roligt.
Ja, men det som jag tycker är kul i och för sig, supportrollen kan ju vara väldigt missförstådd ibland. Alltså spelar man med en dålig support, om man spelar LoL till exempel, och som man vet vem Yumi är, det är bara en hero som kan hoppa fast på någon annan. Och är man en dålig Yumi, då sitter man ju bara där tills matchen är slut liksom och trycker på heal när det känns som att det behövs. Men sen kan jag tycka att man kan ha väldigt stor impact på gamet som support, framförallt late game i LoL, styra upp mycket calls liksom och...
Ja, absolut, ja, alltså, en lika viktig roll som de andra, det var inte det jag menade, utan jag menar bara liksom hur spelarna beter sig i de olika rollerna.
Jag fattar väl vad du menar i och för sig, jag tänker med det, men det är ganska intressant, för det finns väldigt olika tolkningar på det, vissa som bara, men jag dog ju inte, och spela support, jag bara, men din ADC fick ju stryk liksom. Och du bara backade hem och lät han själv dö.
Jag tycker att det verkar lite som att beroende på vad man tar för... Det har väldigt mycket med ens personlighet att göra. Jag menar, är man offlane i Dota, så tycker jag med att det är oftast den tjuriga jäveln som är okej med att dö en massa gånger. Liksom. Medan är man support, så är man oftast ganska så här... taktisk, strategisk, så här, Och sen om man har den här, bara, nej men jag ska alltid vara carry. Ofta är man lite så här, nej men det är jag ska bära det här. Jag, liksom.
Ja, men det är ju din roll.
Mm. Men offlane, är det alltså motsvarigheten till jungler i LoL? Eller om det är tvärtom då, så att säga?
Ja, det blir väl topplane eller vad man kallar det.
Jaha, okej. Okay.
Alltså, men det känns inte, som att metan är väl inte lika, precis, metan är väl inte lika påtvingad i Dota, så att det ser lite annorlunda ut.
Mm. Nej, och grejen i Dota är att det är ganska dynamiskt och det ändras med varje patch. Liksom. Ett tag så var det lite som LoL, att det var, man gick liksom solo på den lanen. Men just nu så går man mer, alltså 2-1-2-lane, alltså två på sidlane sen och en i mitten. Men det, ja, det pendlar lite beroende på patch liksom.
Så man skulle kunna säga varning för de här spelen, för här fastnar vi alltså.
Ja, det är det största självskadebeteendet man kan utveckla, tror jag, att börja med Dota eller LoL.
Ja, men det tar ju sån otroligt lång tid. Alltså det är väldigt, det som är problemet med de där spelen är ju att en match tar så lång tid att man, alltså det känns som att om man kastas in i StarCraft så kan man ju verkligen kötta matcher liksom. Du kan ju köra många matcher och hinna med väldigt mycket. Medans, alltså, hur ska man hinna spela många matcher på en vecka i League liksom?
Det går. Nu måste jag flika in en. Nu stöder jag dig, Alex, på din tid.
Men, det går bra.
Men jag hade en period på, jag tror, över ett år, kanske ett och ett halvt, två år. Det går att se om man kollar historiken på Dotabuff där. Men det jag snittade typ 14 games om dagen eller någonting.
Oj!
Den är rätt bra.
Ja, tack.
Snyggt.
Men matcher kanske går snabbare när man spelar på högre nivå. Att folk ger sig liksom när de ligger under direkt. Alltså så att det inte håller på.
Ja, i Dota kan man inte ge upp.
Uh-huh.
Nej, finns ingen surrender-funktion. Sådär, så att, men det är fight till bitter end helt enkelt.
Men alltså, sov du ingenting? Och är det här någonting du rekommenderar till folk där ute?
Nej, det här kommer vi väl in på något avsnitt om psykisk ohälsa eller hälsa kanske, men jag var ju deprimerad och djupt ångestfylld under den här perioden, så att jag satt på mitt rum och spelade datorspel.
Vi kommer komma in på det där, jag vet att vi har nog lite anekdoter, flera stycken av oss när det kom till det här.
Men blev du bra då under den här perioden?
Ja, jo, men det blev jag, absolut.
Det är det
man ska lida för konsten, brukar jag säga.
Ja. Allt, det viktiga är bara att man vinner. Sen hur man mår, det är skitsamma.
Absolut, jag håller då, helt med.
Nej,
det är det vi vet.
Det är lite föräldrafritt här alltså.
Man säger, det är inte hållbart, Viktor. Nej, okej, han vill inte ens bolla med den. Nej, men jag kan väl fortsätta. Så att jag har ju spelat League väldigt länge, men det har också varit väldigt casual för mig. För att under den här tiden, när de här spelen, ja, det kanske lite senare för sig, då elitsatsade jag inom kampsporten, så det har egentligen alltid varit min huvudgren. Och sen så har det varit att bibehålla en hög lägsta nivå inom e-sporten som min avkoppling egentligen. Så där var jag ju med ganska tidigt, alltså inom kampsporten, så var jag med i både junior- och seniorlandslaget samtidigt till exempel. Och då fick jag åka på tävlingar hela tiden. Så att direkt efter gymnasiet, då hade jag egentligen 2 år där jag satsade mer eller mindre heltid på idrottandet. Och sen så jobbade jag lite som lärarvikarie och läste lite kurser på Stockholms universitet. Som, ja, det var mest strögrejer för att morsan blev tokig på mig när jag bara låg hemma.
Nej, men när var du som bäst i kampsporten då?
När jag var som bäst?
Ja.
Ja, det var väl 2011 gick jag mitt sista VM och då var jag lite paj inför det. Men då fimpade jag väl bronsmatchen, men det skulle vara min peak-prestation vill jag nog påstå. Och sen dess så har jag egentligen ställt upp på lite SM och lite nordiska mästerskap mera casual. Men det var nog min absoluta peak i alla fall rent tävlingsmeritmässigt.
Är det här sporten?
Vann du bronset eller?
Ta en fråga först.
Jonas, kör du
först. Var är det sportjujutsu du pratar om? Eller vad
ja, exakt. Om man ska nörda ner sig det där. Så, ja, jag började väl med jujutsu egentligen innan det ens var definierat vilken av de här stilarna det var. Då var det bara självförsvar. Sen så kom ju sportjujutsu och BJJ var ju också ganska tidigt. Så att, men det var inte så definierat som koncept i Sverige. Så att jag har alltid kört BJJ, submission wrestling, sportjujutsu parallellt, men så här, ordet MMA var typ inte ens uppfunnet. Nej, när jag Så det, men sport och jutsu var ju liksom min huvudstil. Och det var den jag tävlade i som mest. Och sen har jag tävlat i BJJ Submission Wrestling parallellt. Lite judo, lite taekwondo. Kört några shootfighting-matcher. Kört lite Sancho också. Och sådär, ställt upp på en del nationella mästerskap.
Men då är inte du och jag inte överens här alltså. För att jag anser att piken av din karriär var ju när du vände upp och ner på Peter Sipen i Väsby centrum. Om jag kommer
ihåg. om vi vill ta upp den också. Det kanske var en av mina absoluta höjdpunkter. Men det var också där någonstans i krokarna. Det var någon sån här idrottens dag i det här centrumet och han var konferensier. Och
den ska vi ju länka till det här avsnittet.
Ja, han vill ju väldigt gärna vara med och brottas i alla fall, så att jag ställde ju upp. Men jag försökte vara snäll med honom, så jag lyfte upp honom lite fint och lanerade honom. Där.
Vad var det här för på tv-program?
Nej, det var faktiskt inget tv-program. Det var nog, det är nog någon i publiken som har filmat. Men så här, det var idrottens dag i det här centrumet och då var han konferensier. Men det var nog inte tv-sänt sådär.
Det var inget sådant här brottogram som de körde i det här, vad heter det, ZTV-programmet Rannarsving?
Nej. Jag har skickat ett brottogram till en av mina universitetslektorer när vi var på vinterfriluftsliv uppe i Ramundberget. Då tänkte vi att nu har vi varit här i 10 dagar och vi var tillräckligt bekväma, så att då körde de hela gingen och sen så hade jag klätt ut mig med någon sån här vit skidmask och så kröp jag upp och jag skulle brotta ner honom, men han var faktiskt sjukt stark. Jag var förvånad. Och då vägde jag inte så mycket heller. Och han var typiskt gubbstark, om man kallar för det.
Ett bra ord.
Ja, men det är bra. Det är väldigt beskrivande. För han är också äldre, men alltså, riktigt stenhård.
Seg.
Men stark. Och där glider vi lite in på vad jag pysslar med sen. För att det... Efter att jag satsade då på idrotten så skadade jag mig ungefär i samtidigt som det här. Då började jag plugga på gymnastik- och idrottshögskolan. Så där nördade jag ner mig totalt inom idrotten. Men i takt med den här skadan så spelade jag allt mer och mer datorspel. Så att jiu-jitsu var ju den huvudgrenen jag sökte in med, för man behövde ha en idrott. Men jag skrev mitt examensarbete om e-sport och även om jag själv kanske inte har presterat på absolut högsta nivån inom e-sporten, så har jag fascinerats otroligt mycket av vad det är man pysslar med. Liksom, för att vi pratar mycket om hur man ska kunna mäta kapaciteter och så vidare på GH. Men för mig har det varit lite så här, eftersom jag har haft datorspelandet i bakhuvudet hela tiden. Men vad motsvarar den, om man skulle ta en 100 meters löpare, den brukar jag ta som exempel. Då vet man ju att man måste vara ganska stark i knäböj för att vara explosiv. Och för att vara explosiv, man måste vara explosiv för att kunna springa 100 meter. Men vad motsvarar en knäböj för en e-sportare? Alltså, och jag är fortfarande lite inne på det här, för jag tycker inte att jag har fått något bra svar. Men vilka grundläggande kognitiva kapaciteter är som avgör om man är bra eller dålig på en e-sport. Och det är alltid lätt att säga så här, ja, men man blir bra på det man gör och om man lägger ner många timmar så blir man bättre. Men så här, vilka kapaciteter är det som blir bättre? Det är det som har varit mitt mission, och det här var ju någonstans 2014 tror jag skrev mitt examensarbete om det här. Och det var lite innan hela den här hjärnstark hypen också, så att då kollade jag mycket på vad hände med de här kognitiva kapaciteterna i samband med fysisk aktivitet och prestation, och kan man mäta det här. Och man ser ju att det finns viss effekt av liksom fysisk aktivitet på kognitiva funktioner, men är det de som är avgörande? Kommer man då bli bättre om man rör på sig? Och min hypotes har ju alltid varit att det är givet, men det är extremt svårt att mäta. Och under den här perioden då, när jag snöade in på det här, då kom jag i kontakt med Svenska e-sportsföreningen, som de hette då. Men nu är väl förbundet SESF. Och
det här är en soppa för mig.
Ja, precis. Det är ju en soppa. Men då var det ganska färskt. Och så pratade jag med de här när jag skrev mitt examensarbete och började prata lite om coaching-situationen, hur jobbar man med prestation och liksom, jag är superintresserad av det här, hur man bygger lag, hur man bygger landslag, hela den biten, gruppdynamik, extremt viktigt, alltså som landslag, extremt viktigt bara om man har ett litet Dota-lag också för den delen. Och i samband med de här diskussionerna så var, men ni behöver ju en coach. Och sen så blev jag mer eller mindre tillfrågad med Alex, du du är bra på det här. Vill du bli coach? Och då var jag 23 år gammal och tänkte så här, förbundskapten, måste man inte vara gubbe för att vara förbundskapten. Men på den vägen var det, och det var väl där du och jag, Olle, träffades första gången. Så det var mitt absolut första bootcamp som jag anordnade, och då var vi på gymnastik- och idrottshögskolan, och i brist på datorer då bjöd jag på ett gäng föreläsningar, skadad som jag var från högskolan.
Jag kan ju tillägga också att det är den absolut första coachen jag har haft någonsin också.
Ja, kul.
Jag har ju aldrig tränat. Jag var ju en sån här unge som inte ville träna någon lagsport eller någonting. Jag ville ju bara antingen vara ute och, jag vet inte, klättra i träd och åka pulka liksom, eller vara inne och spela tv-spel och dataspel. Så att det var liksom aldrig någon. Jag sportade ju aldrig när jag var liten. Gick på aikido. Det var det enda. Det var första gången man liksom så här, ja, nu har jag en coach. Nice.
Men det kändes som att det gav någonting, eller hur? Det är så min tolkning är.
Alltså det man upptäcker liksom på träningar eller på matcher och så här tävlingssammanhang är ju just att det, man behöver ju mycket stöd runt omkring sig liksom. Man behöver ju ha några att snacka med, man behöver ha alltså att bara åka själv. De som gör det åker själv, som inte tillhör ett lag, som inte har någon coach, som inte har någonting runt omkring sig. Det är ju oerhört mycket tuffare liksom. Det är så mycket man kan få hjälp med där emellan matcherna och så vidare. Så att det är ju jätteviktigt.
Ja, bra. Och där tänker jag så här, min uppgift har ju alltid varit, eftersom att vi har varit flera olika grenar som åkt. Det året vi åkte, då har vi liksom Street Fighter, det var Tekken, det var Hearthstone och det var Dota 2. Ja, vi var ganska många i alla fall, och där tänker jag så här, men jag är ju naiv.
Nej, Street Fighter var det. Ja, ja, men de hade inte Tekken, men vi hade ingen Tekken-spelare, vi hade Street Fighter.
Ja, så var det. Nej men så här, där är man ju naiv om jag tror att jag ska gå in och coacha i alla de här spelen. Men vad kan jag göra med min bakgrund? Och där tänker jag, hur kan jag möjliggöra för spelarna att de ska kunna prestera på bästa möjliga sätt? Och där handlar det mycket om att bygga lag, bygga supportsystem, se till att vi redan känner varandra innan vi kommer på plats. För där vet jag att innan jag kom till som förbundskapten så hade man i princip gjort någon sorts uttagningstävling och sen så gett folk biljetter. Och sen första gången de sågs, det var i princip på Arlanda, om man ens sågs överhuvudtaget. Och då blev det lite som du sa, man åker själv och känner sig ganska utelämnad. Så att det är väl på den vägen det har blivit för mig att ta mig in i e-sporten. Men jag tycker att det är extremt kul, men det har alltid varit mer casual för mig. Nu, även om jag spelar många timmar, och det gör jag fortfarande, spelar ett par timmar i veckan liksom hela tiden, trots att jag har fru och barn, så det är liksom integrerat i mitt liv att sitta och gamea. Även om det kanske är lite mer Mario Kart med min 3,5-åring än LOL, men hon ska nog lära sig LOL till slut också.
Är du en som låter ungen vinna, eller är det total kross varje gång?
Jag säger att hon vinner i alla fall. Men jag tror att hon har börjat förstå att det inte alltid går så bra. Men det som är fördelen med Mario Kart 8 Deluxe eller vad det heter, det är att man kan ställa in att det är autogas och sen kan hon inte åka ut. Så att hon får ändå vara med och köra, och det går inte helt superdåligt, för hon har fattat att någon ska använda sina power-ups och sådana grejer. Så att det är ganska kul ändå. Men det är svårt att trycka på bromsen i 6 minuter och tycka att det är kul, så jag kör på, och ibland märker hon att jag kommer i mål väldigt mycket före henne.
Svår balans det där, att spela med barn, blivande e-sportproffs.
Ja, jag hoppas det, det vore kul i alla fall.
Vad heter det, vi har ju en kvar som vi kanske ska hinna lyssna på, Viktor.
Just det.
Hur blev du helt förälskad? När liksom såg du e-sporten och det tindrade i ögonen och du förstod att nu är det vi?
Alltså, gaming är ju så jäkla förföriskt. Och jag tror att första gången var redan på lågstadiet eller någonting, när jag var inne hos en kompis, någon granne som hade ett jättegammalt spel, och jag såg liksom Tennis for Two. Så här, blip. Det var nog min första. Och i början så blev jag så här, vad fan snackar du om, Ole? Vadå Alex Kidd? Men sen nu när jag tänkte efter, när du beskrev det där med liksom handslaget. Jag spelade också det en del. Och det var hos en annan granne. Så där var jag också lite smått besatt. Så det var väl där början var egentligen. Sen har man ju spelat lite olika spel under åren som gått. FIFA främst. Jag har ju varit lite halvfotbollsgalning och sådär. Och det är väl de här gamla spelen. Men min story ser inte mycket annorlunda ut än er. Men första gången jag blev riktigt besatt, det var nog Warcraft 2. Alltså. Jag kunde inte sluta. Men då hade jag en kompis som var otrevlig nog att stänga av. För det var hans dator vi använde. Jag hade ju inte samma uppkoppling eller datorer som de hade. Men han bara gick fram till mig. Nej, nu ska vi åka ut och åka skateboard. Så tryckte han av min dator. Mitt i. Och jag kommer ihåg den känslan så här bara. Vad fan gör du? Liksom. Men jag var ganska undergiven på den tiden. Så att det fick gå liksom. Men det var Warcraft 2. Och sen kom någon slags besatthet av Heroes of Might and Magic. Med några andra kompisar i högstadiet. Några kompisar.
Vi har ju upplagt här vad vi ska sitta och spela sen.
Ja.
Vi måste köra en.
Absolut.
Ja. Fyra spelare, Heroes 3.
Om vi ändå ska behöva lära känna varandra så kan vi ändå spela någonting under tiden.
Eller hur?
Du är bara jag som är total rookie då.
Ja, men det är bra.
Uff, den är tung alltså.
Du är rätt snabb på att lära dig, har jag förstått.
Då gäller det bara att få reda på vad din borg är så man kan springa och ta den.
Jag är ganska manisk i alla fall när jag försöker lära mig.
Mm. Så Ole kommer till din bas med sina byggare och hjälper dig bygga upp din stad.
Ja, det låter som en bra strategi.
Släpp fram min riddare. Vi bygger bas ihop.
Våra heroes kan gå tillsammans på äventyr. Så wastear alltid. Nej, och sen samma kompis som tryckte av min dator. Jag fick en egen dator där efter högstadiet någonstans. Och började på gymnasiet bli riktigt jäkla nördig när det kom till Counter-Strike. Så gymnasietiden, det var inte alltid jag orkade upp till skolan kan jag säga. För jag hade gamat till 2 på natten. Kommer ihåg när man hade prao, första gången jag jobbade som elektriker. Det har jag gjort också i 7-8 år. Då när jag hade min första praktik där, jag satt ju typ halvsov medan jag skulle skala kabel där på morgonen bara för att jag spelade Counter-Strike och gubbarna på lunchrasterna, de bara satt och garvade åt mig när jag satt och sov varje lunchrast och inte kunde liksom. Men det var liksom, jag var helt dränerad för det var så jäkla kul. Jag såg ju bara fram emot att gamea. Det var ju ingenting annat som gällde och jag hittade mina första klaner, träffade polare som faktiskt blev riktigt duktiga. En av de bästa som jag spelade med, det var väl Hyper. Han krossade ju allt. Han blev först rekryterad från våran klan till HLO, sen var han väl för SK där ett tag. Riktigt trevlig kille och duktig. Jag träffade honom på internetcaféet HLO i Sundbyberg. Någon gång han gav mig någon sponsor... musmatta. Och på den tiden så spelade jag ganska mycket och ibland så fick jag faktiskt tillfällen att spela Gathers tror jag hette på den tiden. Mixar eller med de bästa i Sverige. Och vi var ju i topp då på den tiden i världen. Så det var riktigt, riktigt intressanta tider och jag var riktigt besatt. Men jag var nog bäst som strateg. Jag gjorde väldigt så här konstiga taktiker som folk blev överrumplade av. Men sen kom lumpen och då avbröt jag. Det var någonstans där jag blev dumpad av någon klan som det liksom var jäkligt hjärtskärande för mig. Så att jag slutade där kring lumpen och bara, men nu ska jag skita i det här och börja leva livet istället. Och började väl festa till det lite på kvällarna och gjorde militären. Och när jag kom hem efter det så träffade jag en polare och han fick mig att faktiskt börja igen. Och då körde vi var inne på det tidigare, R60-ligan. Och jag spelade med klanfader, som då var legender. Alltså de är ju legender fortfarande kan jag tycka. De gjorde massa roliga YouTube-klipp. Det var inte YouTube på den tiden ens, men massa roliga klipp och en häftig community. För alla där var typ plus 30, förutom vi youngsters då, som bildade deras bästa lag i högsta ligan på R60 då. Så då spelade jag där ett tag och fick spela lite med ganska grymma spelare och kompisar som... Vi drog in Forest ibland som stand-in och lite sånt. Så jag har varit lite och fingrat på hyfsad nivå i alla fall när det kommer till Counter-Strike. Nu på senare år så spelade jag Dota. Men det har mer varit en så här tidsfördriv när livet har varit tråkigt och gått långsamt, kan jag säga. Så jag blev aldrig riktigt bra. Jag har väl aldrig riktigt varit etablerad över 3000 MMR, så det är ingen stolthet jag har i livet. Men jag tycker det är riktigt roligt att kolla på, och det är ett riktigt legendariskt spel. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men det märkte jag ju på eran besatthet också.
Det är inte fyskam med 3000 i rating heller, Victor.
Sa han med tröstande ton.
För riktigt. Jag menar det.
Och du hade 7000, vad var det så?
Nej, inte nu längre, men det är min peak.
Mm. Ja, nej men det är jättekul, och jag hade jättegärna blivit riktigt duktig på det. Men någonstans där på vägen så insåg jag ju, när jag använde de här guiderna för att bli bättre och bättre på saker och ting, så insåg jag jäkla vilken investering det skulle kräva att bli grym på det här. Och riktigt den satsningen var jag inte beredd att göra. Och det var ganska sent i livet också. Jag menar, jag hade väl nått 30 där omkring. Eller skulle nå 30. Så att, nej, det var alldeles för sent i livet att ge sig på någon större satsning. Men
det är väl ganska, det är det där att det är långt upp till toppen. Men man ska ändå veta då att ofta när man är så där högt rankad, då tillhör man liksom den där 1% av de bästa i världen liksom. Eller något sånt, eller ännu mer. Jag vet inte, tror att Legend, om man någon Legend i Hearthstone, jag vet inte om det var 1%, det är typ 0,5 eller någonting sånt där. Så man ska ju veta att man tillhör ju fortfarande en liten klick. Det är bara det att de där som är bäst, de är ju så himla bäst ofta. Mm. Det är ju det som är grejen då. Men man ska ju alltid vara stolt när man har en hög rank eller något sånt där. För man är verkligen, det är så vansinnigt många man är bättre än.
Mm. Ja, men nu känns det som du smetar in i det här, för jag var inte ens i närheten. Jag tror att jag kom över kanske 13% där. Nej, jag har ingen aning. Men jag var verkligen
13% är ju också bra om man ska fortsätta spinna vidare på Jonas spår.
Ja, ja. Absolut.
Alltså om du menar topp 13%, inte...
Nej, alltså längst ner 13% snarare.
Ja, okej. Okay. Fel ände alltså.
Nej, och sen jag flyttade till Kalmar för att plugga idrottsvetenskap, och det gjorde jag i 3 år. Och där någonstans så undrade jag lite varför man inte liksom tog upp tävlingsformerna som skedde digitalt. Så det blev min uppsats, och det sista året jag gjorde på universitetet i Kalmar, då började jag ju forska kring e-sport och var och hälsade på VM-kvalet, träffade dig Alexander. Och nördade in mig rätt rejält och försökte förstå mig på likheterna och skillnaderna mellan e-sport och idrott.
Men det är ju faktiskt Oles förtjänst att du och jag kom i kontakt med varandra överhuvudtaget.
Ja, jag slängde ut någon liten grej på Facebook, och Ole liksom skrev ditt namn direkt och lite annat. Mm. Så det var, jag tror vi träffades typ dagen efter eller 2 dagar efter och tog en lunch.
Mm.
Så det är rätt häftigt vad så här enkelt beslut som att jag skriver någonting konstigt på Facebook leder till. Och nu sitter vi här. Så det är sjukt häftigt.
Men det är kul, det känns som att det var någon dag där, alltså i när du höll på och skrev där, alltså att du bara så här klick liksom, nu jäklar ska jag reach out med e-sport. För jag minns det där, det var liksom, du skrev någonting, så svarar man så här, men det här typ. Och då var det ett himla... Du var väldigt på där och skrev liksom. Så det var verkligen... Det känns som du hade bestämt dig att nu ska jag helt kolla in allting på e-sport.
Ja, men det var som en skänk från ovan. Alltså jag stod och hjälpte farsan med att rensa poolen. Eller så stänga poolen för säsongen på mitt landställe. Och jag var liksom... Men vänta lite, hur ser idrotten ut i framtiden? Jag hade ju sett statistik på att idrott höll på att försvinna. Alltså de hade svårt att rekrytera folk. Jag visste ju att folk gamade mer. Och jag tänkte så här... Det är jättestora event och grejer i världen över. Men vi tänker inte alls på det som sport, och vi använder inte alls samma verktyg och tänk kring det. Så att jag blev lite besatt där och då liksom vid tänkandet kring det. Och det ledde ju till att jag tog kontakt med er. Att jag började arbeta med förbundet. Och ja, nu poddar vi om det, och om ett av mina uppdrag med den här podden är ju definitivt att ta reda på vad fan e-sport är. För det är kanske inte nytt om man säger så, men jag tror att utvecklingen går så fort och det kommer ju förändra väldigt mycket av vad vi är van och liksom, hur vi är vana att formulera sporten. Så just nu håller jag till exempel på med en uppsats och tar reda på egentligen hur nästa paradigm, eller det paradigmet vi är i, vad det består av när det kommer till sport. Och då har jag liksom lämnat e-sport lite åt sidan. Det får ligga där någonstans i periferin. Och jag tar reda på mer eller mindre hur det här paradigmet, vilka regler som gäller för det här paradigmet egentligen. För jag tycker att det är för få som, eller jag har inte hittat någon annan som gör det.
Så du är en riktig nörd med andra ord.
Nörd, en pionjär.
Ja, pionjär. Men det är båda två är överlappande, tänker jag.
Det är sant.
Jag tycker vi alla är nördar. Jag tycker det är därför det är roligt att sitta här och gagga liksom.
Jag tycker ju nörd är någonting positivt. Alltså,
ja, det är jättefint.
Man väljer ju djupdyka i någonting.
Absolut. Men nu Victor, nu har vi pratat i 70 minuter, så kan inte du definiera vad är kärlek nu då?
Vad är kärlek?
När du hört...
70 minuter har du på dig till.
Kärlek är när man sitter i en podd och myser med en massa grabbar som är lika nördiga som en själv. Och man liksom med respekt för sina kära poddmedlemmar så försöker man smussla med tekoppen och vara försiktig så att det inte kommer några jobbiga ljud, så att klippningen blir extra jobbig. Det tycker jag är kärlek. Eller vad säger ni?
Nu vet
jag. Där satte du spiken på huvudet, som jag brukar säga.
Precis, exakt.
Det var bra sagt, det var fint, Victor.